Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hockeyvänner, Viaplay Hockey Podcast nummer 369 är redo att skrida ut på isarna igen för att ta ett grepp om hela hockeyvärlden och lite därtill. Det kan bli precis vad som helst, för när jag tittar på min skärm framför mig så ser jag de två originalmedlemmarna Erik Ramqvist, Håkan Södergren. Det har blivit många podcast nu, det är alltså nummer 369 och jag vet att du bubblar, Erik, av förväntan inför det här avsnittet. Varför?
Det är nyfikenhet på så mycket, men jag skulle nästan vilja börja med tacksamhet över Arne Hägerfors, den största av dem alla som sorgligt nog gick bort igår. Och vad han har betytt för svensk idrott och för svensk sport-tv, det kommer ju leva för all evighet, för det är ju alla vi har ju inspirerats av Arne. Och vi har ju vuxit upp med Arne i lurarna och på tvn som den här kompisen på något sätt som guidade oss genom enorma sporthändelser. Och Håkan, du var ju spelare under Arnes tid, så han har ju kommenterat dig mycket. Hur minns du Arne?
Ja, Arne var ju både som spelare och som sagt Arne och Anka. Jag hade ju Anka som förbundskapten, men när de började jobba som en duo så var ju det egentligen kanske första arvet efter Lars Gunnar och Ronny Stolt, som var då de första som egentligen började referera som en duo på ishockey. Förut var det ju Hyland, Solo och lite sådana här saker. Men de två började och sen kom Arne Ankan in och tog över allting. För då var det ju allting på SVT. Så att, jag lirade en hel del då, som sagt, med Arne som referent, som det heter. Och man träffade ju oftast under matcherna, för att då låg man ju ute på VM-turneringen eller på de här höstturneringarna, vinterturneringarna som var. Och då sprang man ihop i receptionen och då var det ju mera, alltså det var ju nästan lite kollegialt, du satt ju och pratade lite och det här som vi då kanske måste göra, att vi måste uppdatera oss genom att ringa folk eller titta i tabeller och allting sånt där, det behövde man ju inte på den tiden, för då satt vi och pratade, vi tog en fika, man satt och käkade lunch ihop ibland och de fick lite statistik, vem är den här då? Lukasjov, nej, det är killarna, russen, han nya russen, han är juniorlandslaget upp och allting sådär. Så det var man ju med lite och berättade just för att de skulle få någonting. Och Arne, jag kommer ihåg Arne, han var Ankan är rätt skön, Ankan var, han är lite lättsam och sånt där, och tar gärna ett glas pilsner på kvällen och satt och rökte och pratade med folk och allting sådär. Men Arne gick alltid upp på rummet. Alltid. För Arne lär ha det inofficiella världsrekordet i att titta på fotboll, ishockey, handboll, allting av sport på tv. Det såg Arne Hägerfors. Han var aldrig så ute på konstiga kvällar eller dåliga ställen, utan han var hemma och tittade på tv och följde sitt favoritämne, det vill säga sport på tv.
Det där med konstiga kvällar kan vi ju ta någon annan gång och åka med. Men hur stor var respekten för Arne Hägerfors som yrkesman från er aktiva?
Ja, på den tiden så var det ju ett antal skrivande reportrar som följde med då från de stora tidningarna. Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Kvällsposten, bland annat Göteborgstidningen, om det var mycket göteborgare med. Och någon norrlänning som också kom där. Och sen så var det ju SVT som alltid var med då. De var ju dedikerade, de var ju de som hade hockeyn under hela den perioden. Det var ju enda kanalen som fanns dessutom. Så att statusen som SVTs medarbetare hade, Sveriges Radio som det var hette på den tiden för mig, den var ju enormt stor. Och alla så att säga följde ju upp vad de hade sagt och allting och refererade till vad de hade sagt. För de var ju på något vänster sanningen i det hela. För de hade bäst information helt enkelt. Så att respekten och öppenheten, om man så kallar det, för att kom Arne fram och prata med, det var ju nästan som att få lite audiens, va? Att du kom fram där, kom och Arne pratade med mig idag, va? Kunde man ringa till farsan och säga, pappa, vad fan idag, jag pratar med Arne idag. Så att Arne har betytt otroligt mycket, mycket mer än man kanske skulle kunna tro för idrotten, va? Och sen var han ju, alltså han var ju lite smålurig, va? Det var ju liksom den humor som egentligen gled igenom mycket i hans sändningar och i hans referering, va? Den fanns ju också på vanlig, utanför arbetsplatsen, man säger så. Så därför jag tyckte det var jäkligt kul, va? För jag har ju lite, jag vet inte fan, jag måste vara född någonstans i liksom i Göteborgstrakten och sen hemligt förslade till Stockholm under tiden, va? Ja, det måste ju varit något sånt där, jag gillar den typen av humor som han hade.
Ja, och den har ju verkligen hängt med honom under hela livet, alltså hela vägen in. 81 år gammal blev han då. I min bok så är han ju ohotad etta. Liksom. Det känns ju som att Lasse Granqvist trippar där bakom och tar ju över tronen där nu. Men det är kanske ointressant att prata just de sakerna liksom bäst. För han hade ju en unik förmåga. Det känns ju som att det var aldrig någon som klagade på Arne Hägerfors. Han kom liksom undan med allting på något sätt. Vad minns du bäst av det han gjorde, Erik?
Från att där uppe i Boden, den här tjocka burken till tv. Alltså jag satt ju klistrad från slutet av 70-talet. Han kom ju in på SVT i slutet på 60-talet. Fick jag lära mig när jag följde alla tv-sändningar igår och jättefina vittnesmål om hur Arne var som både kollega och människa. Och sen från att, jag menar jag är född 72, så att i slutet av 70-talet då minns jag ju honom i Sportnytt som man fick börja se varje kväll då, eftersom jag och brorsan var så sportintresserade, så då fick vi se Sportnytt innan vi skulle gå och lägga oss även fast vi var unga. Men sen är det ju allt ifrån Lake Placid 1980 och framåt då, och jag menar Håkan har ju dykt upp där om och om igen under VM-turneringar, under Canada Cup-turneringar, den sport jag älskar mest, hockey, och jag menar Arne och Ankan, det var ju de som förmedlade den här sporten ut i stugorna, ända till norr till söder, men sen också fotbollskommenteringen. Fotboll var ju en annan kärsport då. Jag menar Maradonas mål där mot England, det är rysningar, och jag ägnar hela. Sen beskedet kom där, först var det ju sorg och fällde en tår och på något sätt slungas tillbaka till barndomen också. Hela livet kommer ju i kappen på något sätt också, för han har varit en del av allas våra liv. Men sen gå tillbaka och se på sändningar och lyssna på Arne Hägerfors när han kommenterar. Han hade ju en unik stil där han på något sätt hade den här perfekta tajmingen som han säger ju själv, ja men jag hade tur. Jag hade tur. Var det för många 0-0 matcher där, ja, då skickade de Arne för att det skulle bli mål. Ja, då blev det 3-3 den matchen. Så att han sa ju mycket att det var tur, men som Håkan sa, Ankan berättade att Arne kanske hängde med någon gång lite senare och tog en öl och sa, men det här var ju kul, Ankan. Men allt som oftast gick han tillbaka till rummet och förberedde sig. Så det här som var så spontant i nuet var ju också väldigt förberett på alla sätt. Men Arne, han kommenterade TV-pucken när vi spelade final i TV-pucken och slutspel, då var det han och Anka som kommenterade. Så det var ju stort att ha det på VHS och ha kvar fortfarande. Men sen kommenterade han en match i när vi spelade Europacupen med Luleå, Berlin borta, och då var Müllers sjuk, så då fick jag stå, eller han var skadad, och vi vann den matchen. Och jag minns dagen efter när vi skulle flyga hem, då satt Arne och Ankan där. Och jag var starstruck. Alltså jag visste inte om jag skulle ens våga gå och säga hej eller så. Men till slut så tog jag emot till mig och bara gick och hälsade på honom och tacka för allt han hade gjort. Och det här är ju på 90-talet, så det är ju länge sedan. Men på något sätt, det känns som alla de här stora, de här ikonerna som har varit med sedan våran barn. De Arne Hägerfors och Magnus och Brasse och Lasse Berghagen. på något sätt så, ja men de lämnar kroppen nu, men de lever ju kvar i våra hjärtan för alltid.
Ja, och häftigt också med Arne Hegerfors att han var så bra på så mycket saker. Men han kunde lika väl sitta i studion som att han kommenterade. Han, jag menar, när Mats Wilander spelade sina finaler, då vill man ju ha Arne Hegerfors som kommentator i tennisen också. Han var ju initierad på den biten. Och jag menar, ska man snacka minnen, det är klart att man lätt plockar upp VM 94 i fotbollen. Man plockar upp hockey-VM 87, grattis till guldet Håkan. Mm. Du vet när Bengt-Åke Gustafsson
lite sent, men...
jag vill hela det referatet. Men jag tror ändå om jag ska ta fram ett minne, det som formade mig mest, det var ju när de gjorde, jag tror att det hette Hockeykväll redan på den tiden, när SVT hade en match, kanske en gång i månaden eller varannan vecka, någonting. Då var det Arne och Ankan som var på plats, typiskt Skandinavium, en torsdagskväll. Och man bara längtade hela skoldagen, du vet, till klockan skulle bli 7 på kvällen. Och man skulle komma in i Skandinavium tillsammans med Arne och Ankan. Se typ Frölunda, västra Frölunda mot Djurgården. Det är en sån grej som har format den. Så gick man ut och spelade landhockey dagen efter och var inte Håkan Södergren på landhockeyplanen, utan man var Arne Hegerfors och kommenterade istället. Han hade ju den effekten på en. Det är lite coolt ändå. Är han nu med, Håkan, du som har lite mer att jämföra med?
Och det kan man väl säga att han var, som sagt. Jag är uppfödd med Lars Gunnar och kanske som nummer ett. Så att Lars Gunnar Björklund och Arne var ju en elev, kan man väl säga. Det var ju Lars Gunnar som plockade upp Arne hemma i Göteborg på den tiden. För det var hela det här kommentatorsgänget som egentligen dominerade radiosport och underhållningssverige faktiskt på Sverige SVT. De kom ju via Göteborg då, Belfrage, Oldsberg, Hegerfors, hela det gänget. Det var Lars Gunnar, så att Lars Gunnar är liksom den som ligger där hos mig och är kanske den som har varit ledstjärna för just de här killarna också. Men Arne genom sin bredd och framförallt i underhållningen, kommer inte du ihåg det här Krysch programmet han gjorde?
Ja, Krysch, ja, men
ja, det var ju genom, alltså det var ju fantastiskt bra. Och det var ju egentligen första gången som jag kom in den typen. För då hade du ju, Tommy Engström var ju där och Björklund var innan där. Va? Så att det följde ju liksom den manuset som han hade läckt ut. Va? För de här var ju oerhört skickliga tv-människor framförallt. Alltså eter och tv-människor, radio och tv. Men så Lars Gunnar och Arne, det är väl de som egentligen står längst fram i min bok.
Vi kommer ihåg vad de sa allt det där i kryss när de avslutade.
Kryscha lugnt.
Kryscha lugnt.
Kryscha lugnt, ja precis. Och sen hade ju det där programmet också, Det kommer mera. Minns du, Erik?
Ja, ja. Nej, men vi pratade, jag och Yvonne, om det igår. För hon är inte lika sportnörd som jag är. Men hon sa att, ja men där hon är uppväxt i Skåne. Det var de här lördagkvällarna, eller när det var de här, alla samlades. Alltså jag menar tittningen där på SVT när det var Krysch och Det kommer mera, det måste ju ha varit över 3 miljoner varje, ja. Eller ännu mer kanske halva befolkningen såg det, så att han blev ju folkkär långt utanför sportnördarnas värld också, Arne.
Ja, nej, det är väl bland det finaste jag har fått, tror jag, när jag gjorde mitt första mästerskap. Det var väl 2008. Kom direkt och spelade innebandy fortfarande. Jag hade mycket samarbete med Lasse Granqvist då i AIK innebandy. Och var ju så nervös när jag åkte över. Du var ju med då, Håkan, i Quebec. Mm-hmm. Och skulle inte bara göra webb-tv. Men så fick jag hoppa in och vara programledare för någon match där när Claes Åkesson behövde vila lite. Och jag kommer ihåg att det var någon match, eftermiddagsmatch. Det var väl egentligen knappt någon som tittade. Men Arne Hegerfors hade ringt till Lasse Granqvist och sagt, duktig, du vet, nu kan inte jag prata göteborgska. Men nej, duktig den där killen, den där unga killen, ljusåriga killen. Det är väl din innebandyspelare. Och då ringde ju Lasse och berättade. Du vet, man bara, sög in där, ja. Då var med sig hela karriären, hur stort det var. Jag måste bara nämna hur Mats Olsson på Expressen skrev i sin hyllningskrönika här till Arne Hegerfors. Han inledde, hade Arne Hegerfors skrivit om sin egen död, hade det stått. Han ledde många år tv-programmet, Det kommer mera, nu gör det inte det. Hade Arne själv skrivit då, att det var slut.
Ja, det är bra, snyggt.
Ja, det är bra. Bra inledning och en bra avslutning på en enastående karriär och en fantastisk människa. Jag såg honom på Idrottsgalan i fjol, Håkan. Då satt han i bordet bakom. Det var den personen jag noterade mest av alla kändisar in i Avicii Arena den gången. Det var Arne Hegerfors. Mm. Det var coolt att han fick vara där. Ungefär som med hyllningen till Svennis nu, som fick ta emot den innan det är över. Det var väl också känslosamt och fint att se Håkan på plats.
Ja, det är ju som sagt, det där in memoriam är ju ett stadigt återkommande inslag då, som kommer närmare och närmare. Och då pratar jag både liksom i personer och ålder och i realtid. Så att det är ju egentligen det är ju lite osvenskt och det är ju lite också så här, vad ska man säga, det är lite dubbelsidigt också, va? För att det är det är med viss tragik som man liksom läser rubrikerna innan och de spådomarna så att säga, om att livet tar slut där som helst. Va? Så att, men det var definitivt en väldigt, väldigt bra hyllning, vacker hyllning. Va? Och som alltid ja. Så tog han emot det så fantastiskt bra alltså. Det är inte lätt att stå där uppe i den situationen som han är, antar jag. Och veta vad går jag härifrån nu? Vad ska jag göra av den här situationen nu? Men alltså respekt till honom, inte bara på för fotbollsframgångarna så att säga, utan det sättet han tog mot den hyllningen på Friends här nu, jag tänkte nästan Globen nästan.
Ja, det är ju alltså Svennis och jag vet inte, det är väl livets gång att de här som man är uppväxta med, men också det var ju också väldigt sorgligt när alltså den fruktansvärda sjukdomen cancer och jag vet inte, har ni träffat Svennis personligen och pratat med honom? Han verkar ju också vara en sån här enormt godhjärtad, snäll människa, precis som Arne Hägerfors. Berätta lite mer om Idrottsgalan. Var det någon av er som pratade med Svennis eller kom nära honom där?
Nej, inte jag. Den gången. Jag träffade i andra tillfällen och då är jag ju precis egentligen som han låter, så är han ju lugn och alltså det är ingen brådska, det är hej och sen den där värmländskan på det, va, det blir liksom lite det blir liksom så öppet, så familjärt direkt man träffar någon på något konstigt sätt. Men jag hade ingen kontakt med han på galan nu inte.
Nej, det var en häftig gala. Jag hade faktiskt förmånen att få sitta nästan precis vid scenen där, så man kunde följa allting som skedde bredvid också, så man inte bara såg det som var i kamerans blickfång. Och det var rätt häftigt att se Svennis där. De glömde priset. Han skulle väl dela ut något pris också. Han glömde dela ut priset sen, så de fick springa in tillbaka och hämta priset och allting. Och, ja, han ägde scenen på ett sätt som var helt otroligt. Och det är ju en det är ju en mysig kväll där, det är ju när alla träffas sådär, men det är otroligt spann på alla möjliga människor. Det är tv-folk, gamla idrottshjältar, nuvarande idrottshjältar, förbundskaptener och förbundsfolk. Alltså, det tar dagar nästan att bara sortera upp allting alla man har träffat därefter, men det är en rolig kväll. Och att få se Håkan Sörgren slita av sig slipsen och stå och veva med den sen på efterfesten, det är ju ett minne man har med sig för livet, eller hur Håkan?
Ja, eller mardröm, du får ju kalla det vad du vill. Nej, men det är ju firmafest för idrottsfolk, va, som sagt. Så att, även fast det är på en måndag så får man väl liksom, man får ju låtsas om som att det är en helg i alla fall. Och sen, jag får väl skylla på att det var väldigt varmt där inne, så att man var ju tvungen att ha någon form av svettband, va, så att jag använde slipsen som svettband.
Ja, det var trevligt.
Vi sitter med Berka och kocken och det här gänget. Ni har varit där, hur många år i rad har ni suttit där nu, Håkan?
Ja, vi har varit där på alla fest. Alla utom de covid-åren då, så att säga. Det var ett år som det var inställt och sen ett år som det var en väldigt liksom förminskad form. Va? Men övriga 23 blir det väl då, har vi varit där, det gänget. Så att vi har en middag kvällen innan och sen så har vi middag på galan då, som sagt, och berätta samma story som vi berättade året innan, som vi berättade året innan, som vi berättade året innan, va? Och de är lika bra fortfarande.
Och alla läsglasögon.
Alla har läsglasögon.
Och Berka, alltså Jonas Bergqvist, och kocken är Thomas Rundqvist, som bara kommer med in i kompisgänget där. Och Kenta Nilsson verkar vara i stor form också, han kommer och drog några skämt och spexade som alltid, är underbart att se honom. Han ser otroligt vältränad ut nu, Kenta Nilsson, Mr. Magic.
Han är som, nu är han faktiskt som i fornstora dagar, va? Slimmad och i form för golfsäsongen. Så att, Kenta är Kenta, som sagt, där går ränderna inte ur, alltså bråränderna, va? Riktig djurgårdare dessutom.
Och alla de här har ju något gemensamt med det också. Håkan har ju spelat och gjort fina insatser i Tre Kronor. Ska vi hoppa in i hockeybubblan på allvarligt här nu också då i Viaplay hockeypodcast nummer 369. Prata Tre Kronor, det var presskonferens när vi sitter och spelar in det här, så är det presskonferens inför Bayer Hockey Games som ni kan följa på SVT då. Det är ju uppladdningen för hockey-VM som vi ju bevakar på TV6 och Viaplay i maj månad. När det äntligen då ska bli dags för Tre Kronor igen att ta det där steget som de har gjort så många gånger tidigare men inte lyckats med på de senaste åren, att vinna guld. Senaste nyheten är ju att Niklas Ram hoppar med i båset igen, Växjös assisterande tränare, och blir assisterande till Hallam och Klockare. Den kombinationen, den trion, har vi sett förut, Erik, eller hur?
Ja, det har vi gjort, då som sagt, som du är inne på, Ram och Hallam känner ju varandra väl sedan Växjötiden ihop och även i Tre Kronor i fjol. Och ja, det är ju två saker som är viktiga, tycker jag, i en ledarstab. Dels att man tillför olika egenskaper och att man vågar ifrågasätta varandra lite grann också. Och det är lite läxan som jag känner för uttåget senast då i kvartsfinalen, att man tuggade på med tålamod och trodde det skulle lösa sig, men det gjorde det ju inte. Och där hoppas att de har högt i tak, att de verkligen också kan ifrågasätta varandra och även säga emot Sam Hallam ibland, som har svart bälte i argumentation. Och han är ju så oerhört street smart, Sam, och kan ju i stort sett vinna varenda verbal duell. Men det gäller ju att i en tränarstad, som sagt, att man vrider och vänder på saker och kan justera och skruva. Och det har ju Sam lyckats med i Växjö och vunnit 3 SM-guld där. Men på Tre Kronor-nivå så är ju längtan efter medalj och framförallt ett guld i ett VM nu då i Tjeckien stor, eftersom senast var medaljen var i 2018 i Köpenhamn, som vi har pratat om många gånger, när det blev guld. Men det är väl ingen överraskning att de går på det säkra kortet nu. Sen får vi se till VM. Jag hade ju hoppats att Patrik Bengan Hörnqvist skulle vara en del av ledarstaben där. Och det kan det väl fortfarande bli. Vad säger du om konstellationen, Håkan?
Det är väldigt så mycket att säga om egentligen. Det är väl inkört grå. Alltså, det är ju inget spännande egentligen annat än för dem som ska ställa upp och inte riktigt vet vad de har. Men nu de backar ju upp varandra, de har ju samma idéer, de har jobbat ihop i samma format tidigare, så att det är en enkel väg för dem, och sen, dessutom så är det en trygg väg för dem också. Det är ju lätt att jobba utifrån trygga villkor, eller ska man vända på det? Det är mycket behagligt att jobba utifrån trygga villkor när du är en stab som på rätt kort tid ska formera de här killarna under samma paraply då. Så att det tror jag, där är det ju en fördel av att de känner varandra så bra. Bengan Hörnqvist, som du nämnde, jag träffade Bengan i förra veckan också. Han har ju flyttat hem precis nu och liksom börjat komma i ordning och jobbar delvis för Florida och lite sånt här. Så att det är väl kanske lite tidigt för honom. Så mycket erfarenhet har han ju inte. Och det är ju frågan om, ska de ha en ledare som sitter på läktaren eller ska de ha en ledare som sitter i båset? Det är två rätt så olika funktioner, som ni vet själva. Så att jag tycker att det här med en invant duo eller trio då, som kan jobba ihop utan egentligen någon uppstartsträcka, det är rätt så bra, tycker jag. Sen kunde det varit lite mer spännande. Nu blir det väldigt mycket defensivt, va? Klockare, Sam och även nu sista delen här. Så det är ju liksom lite det här gamla trygga försvarsinriktade spelet egentligen, som har visat sig i Växjö vara väldigt framgångsrikt. Svensk hockey generellt bakåt har alltid varit väldigt framgångsrikt. Så att det är ju lite mer en signaleffekt, tycker jag också, att här ska vi försvara oss väldigt bra först och sen så tar vi de möjligheterna som det ger att spela offensiv hockey. Så att för min del så är det någonting som det appellerar till mig. Jag tycker det är bra. Så är den hockeyn jag har uppfött med sig. Så är den hockeyn som jag har lärt mig varit framgångsrik i svensk hockey. Så att jag tycker gärna att man kan kopiera det systemet, och det verkar man ju ha köpt nu.
Vi har ju hållit på att jaga lite det där tredje namnet till Sam och Klockare. Vi hade ju Anders Lundberg i NHL-studion och landslagschefen för någon vecka sedan. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Var du med i den sändningen, Erik?
Ja, jag var med och kommenterade då.
Så jag kommenterade det. För vi pratade lite vid sidan, då var han inne på att vi kommer presentera det under Böje, för jag var på honom lite, kan du inte berätta och avslöja det här namnet nu, vem som blir assisterande, för det har ju varit en följetong Och nu dyker ju Ram upp då som assisterande i Beijer. Nu är ju han fast med Växjö här hela säsongen, gissar jag. Men jag vet inte hur hans kontraktsituation ser ut i nästa säsong. Men känslan är väl att han är det tredje namnet som ska in permanent, kan jag tänka mig. Att det blir så. Att det är slutjagat nu, för det har ju pågått rätt lång tid. Och sen kan väl Benga komma in som någon advisor på något sätt. Eller vad tror du, Åka?
Ja, alltså det finns ju egentligen ingen turnering kvar efter Beijer. För att nästa turnering, när den inträffar och de här träningsmatcherna som är innan, då har ju liksom VM-lägret satt igång. Och det kan ju krascha lite, för att vi förväntar oss för att Växjö ska vara ett länge med ett slutspel. Och i Ram då upptagen där, ja då blir det ju liksom, då måste du ha in en tredje man till oavsett. Så att jag tror nog att vi kommer få se något annat namn, men generellt så tror jag väl att Ram är med i den VM-uppställningen som vi har på ledarsidan på ett eller annan, på en eller annan position, va? Det tror jag också. Men det är fortfarande så, ja, jag undrar om de inte hade letat något annat namn, då det här är liksom det säkra löst vägen att gå, för att som sagt, de vet ju om själva att Växjö är i en position där de ska spela semifinal, final kanske, va? Och då är det en vecka kvar till VM börjar som han blir ledig. Så då har man ju liksom, ja, då har du satt in en ledare i staben som egentligen inte kommer vara på plats från precis till VM.
Nej, och, det är jäkligt tajt.
Och ursäkta, men ett drömnamn för mig vore ju Jörgen Jönsson. Och jag vet, ja, han är head coach och det tar så mycket energi att vara det. Men den största vinnaren i han har gjort flest landskamper och är en av de största vinnarna i svensk hockey. Och jag har själv jobbat med honom när han var assisterande, liksom jag då, i Färjestad. Och vi vann något guld ihop. Och jag vet att han är inte rädd för att säga ifrån att jag tycker det här som han gör inne i tränarrummet, tjocka väggar med högt i tak. Och sen går man ut med enad front mot laget. Men där är ju Jörgen knivskarp ju. Så att det vore ju en dröm. Jag vet, hans döttrar nu, de är vuxna. Eller de är sena tonår på väg att bli vuxna. Om frugan Marre säger ja där. Och familjen säger ja, men gå för det. Nu ska du vinna guld som coach också i Tre Kronor. Visserligen assisterande här, men Sam och Jörgen har ju en historia ihop också i Växjö och har vunnit tillsammans. Så det är ju ett supernamn som kanske chansen inte är så stor. Och sen vidhåller jag att Patrik Bengan Hörnqvist med den extrema vinnarmentaliteten och det här sandpapperspersonligheten, den behövs där bland de välkammade, så att säga, Klockare och Hallam och Ram och Anton Hansson. In med ett rivjärn där och annars får vi spekulera in något annat namn, men det blir spännande att se, för jag tror att det kan visa sig vara avgörande att man får in någon personlighet åt det hållet som också har vunnit på yttersta elitnivån, alltså i världen. Patrik Hörnqvist har vunnit VM-guld, gjorde han 2018, han har vunnit Stanley Cup-titlar också, så det vore ju också ett drömnamn. Antingen Bengan eller JJ.
Men vänta nu, är Bomedien, är han borta?
Han är borta. Nej, jag skojar bara. Nej, han är
ja, med, ja, med precis. Praktik. Ja, men alltså, han... Ja. Alltså,
nej, men alltså, han är ju fullt upp med Columbus. Alltså, de har det ju hur tufft som helst i Columbus. Och nu, Patrik Laine har...
Jo, men det hade han väl redan när de tog ut honom, så hade de väl redan. För han skulle ju vara då en tredje man, kopplingen där borta. Och sen skulle han vara med i VM. Det är ju så, jag kommer ihåg det att det presenterades.
Ja, men inte.
Är den borta, är han borta nu alltså?
Nej, ja, han är med fortfarande.
Inte i båset. Det var ju mer en GM-roll på Bomedien, eller hur?
Jo.
Att han skulle ha kontakter med spelarna där borta och hela den biten. Jag kan tänka mig att han kommer finnas med under VM. Det gissar jag. Det har man inte hört någonting om heller. För Columbus kommer ju inte spela slutspel i alla fall. Det kan vi ju vara klara med. Men det blev väl jätteintressant. Jag såg Bengan Hörnqvist, på tal om det vi pratade om med vinnarmentaliteten, på nära håll i paddelhallen. Men han verkligen inte skällde ut, men han var på en av mina polare som har spelat paddel i 7-8 år, som är riktigt, riktigt duktig. Bengan började styra honom. Slå vänster, slå höger, spring där, jobba. Och så tog han sin väska direkt efter 2 timmar stenhåll paddel. Bara, nej, nu åker jag till nästa hall och kör nästa match. Han bara kör. Älskar det.
Ja, det behöver Tre Kronor, den typen av energi.
Och det visade ju faktiskt Ram ändå, på tal om energi. Jag vet inte om du såg upp i Luleå, dina gamla hemmakvarter, Erik, efter bråket där i en match. Jäklar vad förbannad han var, Ram, när han gick mot Bulan Berglund och de andra där i Luleå. Det var härligt med känslor. Det kan behövas i SHL också. Så det finns någonting i ram också.
Ja visst, ja herregud. Nej, men han är väldigt temperamentsfull ram. Och ja, men det gillar jag också när jag tittar på SHL nu. Att det är ibland på presskonferenser de rycker ihop. Det var Challe Berglund och Strid där uppe som hade någon skärmytsling. Och, ja, men filtret, man tar bort filtret lite grann och man får se lite av det som händer under ytan. Och då vaknar man ju till i soffan. Och det var den här sena tacklingen från Rosén där med en sekund kvar som gjorde att Ram och Bulan ryckte ihop där. Bulan skrek, vad fan, det är en sekund kvar, det är en jävla sekund. Och då menar ju Ram, vad fan, spelat i matchen är slut. Och sådär. Och det är det, man börjar känna att det längta till slutspelet, om vi säger så.
Ja, det var som det där filtret ut och bort i handbollssemifinalen i EM. Nej, Erik, jag ska inte reta upp det nu. Du har precis coolat ner nu efter skandalen i semin. Jäklar vad du gick loss på X och på Instagram. Det var underbart att se.
Ja, så här var det. Att Andreas Pallika och jag var på Eldsjälsgalan ihop för några år sedan när jag fick pris där som specialpris där när jag gått ut och pratat om mot mobbning och övergrepp. Så satt jag bredvid Pallika. Vilken underbar människa. Och även hans fru, och sen dess känner jag ett extra hjärta för honom. Och jag satt och kollade på den där semifinalen, första halvlek då var utspelad, det var 6 bollar ner. Jag tänkte, nu ska jag gå in i det här som att det är det viktigaste i mitt liv. Och bragd halvleken, de tar in 6 bollar, de rycker ifrån med 2, så de leder med 2 med en halv minut kvar. Och sen kommer då vad jag kan känna nästan mutade domarna in i bilden. Och det är något, de hittar något stegfel på Gottervisson när han ska avgöra. Blåser av där. Och sen så blir det ett frikast. Alla har väl sett det här nu. Jag behöver inte visa vad det är.
Inte berätta.
Men han gör ett stegfel. Det är ju århundradets skott han gör. Men det är ju ett stegfel på frikastet. Och domarna använder inte videon som de har chans till. Och det var topp 3 mest förbannade jag varit hela mitt liv. Och då tänkte jag bara, hur kan jag uttrycka mig? Jag satt och skrev det på X och över hur mycket ifrågasatte domarna och försökte kalla in Olof Lund och Ekvall. Hur vanlig är korruption i handboll? Och Ekvall kom in och det skrev jag i min första bok att det är vanligt och sådär. Så att, men sen kände jag bara, jag känner mig som Petter Nilsson. Och då tog jag Petter Nilssons urladdning därefter de hade åkt ut i något slutspel och klippte ihop några segment när han var förbannad. Lägg ner hela skiten och så. Så att det var därför jag la in det. Och men jag tyckte det var skönt att de ändå tog hem bronset till slut. På ren ilska kändes det som. Men nog om det. Det är ju härligt att sport väcker upp känslor och även en gammal gubbe på snart 52 år får känna att han lever.
Ja, verkligen. Det var ungefär samma skandal som det har varit i VM 87 när ni skulle missa slutspel. Var det inte så, Håkan, när det gick till rättegång där över någon västtysk spelare? Var det inte så?
Nej, polsk.
Polsk spelare?
Han var typ beskylld för polack. Men han hade hoppat till Västtyskland. Ja, precis. Ja, det var lite så. Ja, det är rätt bra. Alltså, jag sitter ju, och det kan vara rätt kul att höra då. Jag sitter ju och följer här i Norge, handbollen. Och där har de Christian Källing, en gammal handbollsspelare, som expert som pratar om det här. Och han var rätt så tydlig också, va? Nummer ett så sa han ju att Gottfridsson sa att det var 4 steg. Det var ingen snack, sa han. Det var 4 steg. Men det var ju 4 steg i finten. Och sen inte i själva skottögonblicket, så menar han på det stegfel som de bröt av där. Och sen den frikastet. Det var han ju också glasklar. Det är ju fel, så det där får inte gälla. Och det kommer ju då från en, ska vi kalla det, en neutral position. Så det var faktiskt rätt så uppfriskande att höra. För då la de ju inte med så mycket känsligt. Utan han var då liksom kall, cynisk och rätt så kritisk. Och så sa han att det där är ju domarna fel. Det där är ju inte så riktigt på mål. Så att det har ju väckt, eller rättare sagt, Sverige har ju fått, kan man säga då, en moralisk upprättelse av att det var ju ett tydligt fel i det frikastet som fransmannen gjorde mål på. Så det var ju ingen snack om det. Men det är ju lika surt för det att förlora en sån match. För det var ju fantastiska handläck de gjorde.
Via Play handbollspodcast, det kan vara någonting kanske. Vi får lura lite på den också. Men vi glider vidare mot hockeyspåret.
Jag måste bara säga en sak. Det har varit underbara sändningar på alla sätt. Och Johanna Alm, hennes, yes, hon kokade i hela efterstudion och dagen efter. Jag träffade henne på hotellet där på Clarion. Vi bodde ihop och kramade om henne och tacka för en fantastisk insats. Men också att hon visade bakom då den här städade ytan, hur hon verkligen kände. Hon sa det är märkligt, man gör ett helt mästerskap men så reagerar man bara under några minuters tid och då bara telefonen håller på att koka över och folk som tackar för att du, äntligen någon som beskrev exakt hur jag kände. Men hatten av till landslaget som och alla som gjorde de här sändningarna, för det är ju tv-underhållning i yttersta världsklass handboll.
Ja, men klar med handbollen, Erik?
Ja,
nej, det var
inte
just
jag.
Inte.
Inte jag.
Nej.
Men jag måste faktiskt säga att alltså, handboll är all ära, det sättet som de uppför sig och det sättet de så att säga klarar att hålla humöret i schack och inte vara överjävliga mot varandra. Men det är fan med mer fribrottning än handboll numera alltså. Titta på dessa livtag och, alltså det har gått ja, de lite för långt nu va. Det, alltså alla medel är ju tillåtna verkar som. Och det är ju alltså det är inte konstigt att de blir förbannade på domarna, för när är de nere när de skjuter? När är de in och försvarar innanför mållinjen? Alla de där momenten va, det är som ett lotteri för fan.
Och det är därför domarna är så lättmutade också. Alltså det är ju enkelt att muta en handbollsdomare eftersom det är så lotteri som du säger. Och jag frågar
om... hur vet du det? Det är lätt. Det måste vara dyrt att muta dem. Det måste vara dyrt.
Ja, jag vet inte hur mycket det kostar att muta en domare, men säg att det kostar 100 000 eller någonting, inte vet jag. Jag har bara läst Pascal Engmans bok där om matchfixning och sådär, som jag kan rekommendera också. Men tillbaka till... Fan, nu glömde jag bort det. Nej, förlåt, jag svor. Tillbaka till brottning. För jag frågade Ola Lindgren, för att han var ju vid studion och sa visa mig bara hur det känns om jag hade spelat på linjen och du hade försvarat mot mig. Vad hade du gjort? Och han tog tag med den här jättenäven i ryggen på skjortan och vred om där. Och jag tog mig inte en millimeter. Så det är ju inte nog med att de är ju starka som björnar, de där jättarna som stångas. Dessutom har de ju sina tjuvknep. Man tar sig inte... Så jag håller med dig, Håkan, att de behöver ju se över regelverket och ta tag i det här korruptionen och muten och så. Som jag inte vet är, men jag bara känner att det är det.
Nej, nu, du har
avsluta här nu, Ido, och gå vidare.
Ja, det är ju det här. Var, det blir verkligen så. Ska vi snacka 10 minuter hockey också? Är ni redo för det, eller?
Okej, okay, då.
Jag tycker att de får gå ut. De får gå tillbaka till de här tröjorna de hade i EM för många år sedan. De spelade i Globen som de hette Magnus Andersson. De här ett slimmade tröjorna som de inte kunde komma åt. De var ju sensationella, bara att de gick i sönder så fort någon bara petade lite på dem sen. Det var annat med innebandylandslaget som spelade i linne. Det var grejer, det vet du. Det hände det saker.
Lander och innebandylandslaget.
Du, tillbaka till hockeys värld och det där VM-guldet du pratade om. Senaste gången Sverige vann var ju 2018. Det var i Köpenhamn. Vi var på plats då och John Klingberg var en av de mest framträdande spelarna. Han kommer inte spela VM som kommer i maj månad i Tjeckien för han är nyopererad och han har inte opererat en höft som du har gjort, Håkan, utan han har opererat båda höfterna och var med i NHL-studion. Det var supertrevligt att få höra hans ärliga syn och hur tufft det hade varit mentalt och hela den här biten och hur målmedveten han var nu då att komma tillbaka till NHL-rinkarna. Vad tror du om Klingbergs framtid med tanke på höftoperationen? Han är 31 år, han har opererat båda höfterna, Håkan. Hur allvarligt är det?
Ja, det är ju, framförallt så är det hans andra gång han opererar bägge höfterna också. Va? Så att det är liksom en skada som är kronisk i hans fall, vilket det kommer göra det ännu svårare för honom att få kontrakt. Det tror jag. Han kommer ju få spela på såna här bonuskontrakt typ och visa upp sig verkligen. För att dels så kommer han ju kosta en hel del, som sagt. Och sen är ju då egentligen oro för spelare i den åldern med den karriären, som sagt, det är svårt att satsa på en sån kille. Det kostar lite för mycket, va. Så att jag tror han kommer få det tufft. Så att det är inte helt otänkbart att han kanske är tvungen att börja om lite på hemmaplan eller i Schweiz eller något liknande. Det kan man inte bortse ifrån. Och det här för den här formen av skador blir ju mer och mer vanlig nu, både på utespelare och på målvakter, som det har varit en längre tid. Men som sagt, så att vi ser att slitaget på spelare är mycket större nu. Vi ser också att skadomfånget i trupperna är väldigt, väldigt stort hos vissa lag. Här använder man ju då de här long-term injured reserve möjligheterna kanske lite, ska vi kalla det, i citationstecken, anföringstecken, för att komma under den här skade eller det här kappet, lönetaket också. Så
att, lönetak.
Ja, lönetak. Så att det, av den anledningen så blir det liksom, det är lite svårt att ha en riktig kontroll på skador och skadeomfång och hur man ska arbeta med det. Och jag tror att NHL, både som organisation och klubbarna i sig, har ett väldigt stort stor oro just för hur de använder spelarna. Man skriver långa, dyra kontrakt och realistiskt sett så spelar inte alltid den spelaren alla de åren på kontrakten, va? För att skaderiskerna som det ser ut idag med Slego, slitagen är alldeles för stora. Så att jag tror att Klingbergs framtid i NHL är inte kanske så solklar som man kan tro med hans track record. Och jag tror att många av de här långa kontrakten är lite för skrivna, förhoppningsfullt skrivna, med tanke på hur det ser ut nu med utslitaget på spelare.
Om man ser det från ett perspektiv, att den här operationen blir väldigt lyckad och rehabben funkar och att han kommer tillbaka så att säga i stort sett ohämmad, då har ju han kvaliteter när han kan röra sig och vara så här hal som man är på skridskorna med sitt spelsinne och sin offensiva spets, så tror jag definitivt att han kan komma tillbaka och ha flera bra år i NHL. Men allt är ju avhängt hur operationen lyckas och hur pass fritt han kan åka skridskor när vi, ja, inom 6-12 månader då, när han ska vara helt återställd.
Ja, det är en lång rehab där, och vi kan ju med oss också då att i Toronto så hade han ju inget långt kontrakt, utan det var ju bara ett år där. Han hade väl möjligheten i Dallas att skriva ett långt år, men det ska bli oerhört intressant att följa honom och uppfriskande att se hur de samarbetar, de här spelarna också, att han hade tagit kontakt då med Beckis såklart med höftskada. Hagelin var väl också, och Patrick Kane,
ja,
hade han ju också samtalat med, så att det är ju verkligen att de håller ihop spelarna också för att få de främsta råden. Om man bara tittar på det här.
Men Niklas, där, alltså det är inte så konstigt. Men det är ju spelare som har genomgått samma operation, samma typ av operation, samma typ av skada. Va? Så att de letar ju hela tiden den optimala vården. Det, jag brukar alltid säga det. Elitidrott, det är ungefär som Formel 1. Formel 1 utvecklar bilar för att det ska bli bra. Elitidrott utvecklar egentligen läkevården så att den ska bli så bra för allmänheten, för att den typen av människor som en elitidrottare är, de gör ju egentligen, ja, de går ju för fort fram, och de prövar alltid nya metoder för att det ska kunna gå fram, och då drar man ju så här erfarenhet av det också i vården, va? Så att det är ju inte så konstigt. Och sen så har man ju då hela den NHLPA, alltså Players Association där, de är ju väldigt informativa just om sådana här saker också, för att koppla ihop spelare, behandlingsmöjligheter och allting sånt där. Så att det finns något bra bakom de här skadorna också, kan man uttrycka det så.
Ja, verkligen. Det var ju därför han var i New York och gjorde den här operationen, nu tillbaka i Toronto, John Klingberg. På tal om det, Toronto och jakten efter Stanley Cup. Nu är det ju en intressant tid här med att inte sälja spelare, men att bygga om, göra det startklart för att gå hela vägen till slutspelet. Hur resonerar du där, Håkan? Vad kommer ske om vi bara går in och snuddar lite vid det?
Ja, vad hände med Nylander efter han skrev sitt kontrakt där? Har han börjat kolla husköp eller vad han börjat gjort? Nej, men det är ju ofta lite sånt där, va? Det blir en liten, alltså all den här spänningen och allting, och sen skriver du ett kontrakt och sen ska du liksom leverera det plötsligt på ett annat sätt, och då blir det lite, ja, det blir lite stilt ett tag, och då har du varit där. Men Toronto, som du säger, de är ju egentligen, du kan ju se på det, de är enormt beroende av Auston Matthews, verkar det som. Han är ju tåget, eller loket på det här tåget. Om inte han gör mål så är det liksom, ja, det finns liksom ingen som tar initiativet. Så att de har en väldigt svår situation framför sig. För att, som sagt, i år så är det väldigt svårt att få in de nya spelare, utan då måste de ju sälja först, va? Och där är det några, alltså Liljegren ligger väl lilla till egentligen, för att han är ju attraktiv, men samtidigt, han är ju den typ de måste ha kvar också. Så att jag är lite, nu målvaktssidan varit ju lite rakare sen när Samsonov dök upp igen där. Han har varit lite bättre i alla fall, men i Torontos fall så är jag skulle säga så här, att jag är 98% övertygad om att de kommer inte vinna Stanley Cup i år.
Nej, det är ingen vågad gissning. Alltså, de har tagit sig förbi andra rundan två gånger sedan 04. De gjorde ju det i fjol, men sen så tog det tvärstopp igen. Och som du är inne på, Håkan, alltså målvaktssidan, Samsonov, åh vad jag har lidit med honom. Jag önskar att han kunde prata med Andy Svärd, någon mental coach eller någon annan duktig mental coach, och kan hjälpa honom, för att han är ju filterlös i intervjuer och säger att allt är mitt fel och jag mår så dåligt och sådär. Men tack och lov har ju han spelat bra nu senaste matchen och börjat ge Toronto hopp, som har tagit tre raka segrar då, Maple Leafs. Men just att tänka att få in en sån som Jakob Markström till exempel, som går mot en riktigt fin säsong nu och höll ju nollan bara för några dagar sedan här och var briljant med plus 30 räddningar. Alltså den typen av målvakt. Vi pratade tidigare i någon podcast om Marc-André Fleury med sin erfarenhet att kanske komma in där och stadga upp med Samsonov. Men som Håkan var inne på också, det är ju lönetagsproblematik. Hur ska man trolla till sig det för att få in en målvakt som kan ta dem långt då? Men förhoppningsvis har Samsonov fått ordning på känslorna och det som händer uppe i hjärnan i den inre dialogen, och han kan spela till sin fulla potential, för då kan de i alla fall ta sig en bit till slutspel. Men hela vägen, nej, med det här laget som det ser ut nu, det tror jag inte heller.
Men om vi bara blickar lite bredare, så är ju den där glassboxen från GB, den man alltid blickar mot när våren väl kommer, slutspelet startar upp. Det är ju många lag redan nu som man vet, ja, men de kommer inte spela slutspel. Buffalo, Montreal, Ottawa. Du har ett Columbus som vi var inne på tidigare. Du har Arizona, Minnesota, Chicago, Calgary, Anaheim, San Jose. Calgary har väl möjligheter, men det är långt, långt upp ju. Det finns ju många lag, men väldigt många bra spelare, Håkan. Kommer det bli en stor ruljans, tror du?
Ja, det tror jag faktiskt. För att det är många lag som vill lasta av lite spelare. Många lag som söker spelare. Dels för att de blir lite tunna i trupperna, va? Men framförallt just den här lönetagsfrågan, va? Det är den som är på det viktiga. Så det kommer bli mycket Excel-ark som kommer att ritas upp där. Om du tar 50% av lönen på den här killen, så får ni en draftpick extra, och den typen av business kommer det vara mycket antagligen framåt här. Så det blir intressant. Men alltså Florida, det är en målvakt som jag tänkte också. Det finns två svenskar bakom där som skulle komma väckta. Men samtidigt, det är en målvakt som inte riktigt vågar röra. Han får ju egentligen bestämma lite själv hur han vill göra. Du har Merzlikis då, som vill utifrån Columbus, va? Men det är ju inte heller någon sån där riktigt garanterad fullträff om du köper den. Så att där är det är två målvakter som egentligen finns på marknaden. Men sen finns det ju en massa backups då. Men du hamnar ju på samma situation där. Du köper liksom grisen i säcken. Du vet inte vad det handlar om. Så att de har ju satt sig på pottan, Toronto, när det gäller målvaktsvalet, när de får köpa på rea hela tiden, så de inte vet vad det är. Markström har de inte råd med. Han har väl 6 miljoner om året eller något där, va? Det går, får de
aldrig in. Alltså. Calgary skulle behålla mycket av lönen ju. Så det är,
ja, och det är liksom det. I deras läge, vad ska de göra det för? Framförallt mot Toronto. Det är liksom, nej. Så att det är lite sådär, va? Men annars, som du säger, det finns ju en massa spelare som egentligen, man tittar på de här listorna, så hade det ju varit intressant. Line hade ju varit spännande, men nu är han ju inskriven i stödprogrammet där, va? Så det är inte aktuellt. Men det är ju en sån där spelare som jag tror många hade tittat på, som hade kunnat varit en potentiell matchvinnare i ett slutspel.
En annan som vi har pratat om i NHL-studion sen flera veckor tillbaka är ju Elias Lindholm, Sebulon i mellannamn, som hans pappa Micke, det var ju så här Daddy's Trip, papperna var med där, så han presenterade honom som Sebulon där när de körde line-upen där inför matcherna. Det var ju underbart, vi som gillar Seb McKayen, han är ju döpt efter honom. Men Elias, det är ju en sån här tvåvägsspelare som skulle stärka upp djupet i alla Stanley Cup-utmanare. Vancouver med Patrik Alvin där och Rutherford har visat intresse för Elias Lindholm. Boston lika så. Så att det är oerhört intressant att se om han kliver på hästen och rider mot någon riktig contender, alltså för att gå hela vägen, Elias Sebulon.
Två spelare som det pratas väldigt mycket om då, som jag tror också bägge två är intresserade av att flytta på sig. Det är från Ottawa. Det är Chychrun, backen. Han är jäkligt bra, men de har Chabot där som har kommit tillbaka nu. Chychrun är ju den som är intressant, va. Sen har de också Tarasenko in i truppen där, som har gått bra, och det är ju en sån där spelare som kan liksom i ett kort perspektiv göra väldigt mycket. Så bägge de två spelarna kanske de som är mest i ögonfallande för tillfället. en sån här liten grej i Buffalo. Jörgensen, lätt det var från början, Sergius Jörgensen. Mycket spelar 4 mot 5, är sån typisk tredje, fjärde spelare. Den är också väldigt intressant och relativt billig för att få in ett lag som ska gå hela vägen och spelar alla matcher, orkar spela hela tiden. Den typen av spelare, va. Och sen vet jag inte vilka egentligen som försvinner. Alltså försvinner då till exempel Nashville. Om de åker ur den här eventuella slutspelstriden, Tyson Barry, en back som är möjlig att få tag i från deras sida, som är den typen också som löser lite problem på backsidan och har varit runt lite och kan bli kort och intensiv. Så att det där har du ju lite, va. Men som sagt, det finns många mer namn på de här listorna som de har respektive coacher.
Ja, vi kommer följa det här vidare både här i podcasten och i NHL-studion. Fredag den 8 mars stänger transferfönstret där borta i världens bästa hockeyliga.
Det kommer bli hur kul.
Jag måste säga en sak till. Jag ska säga en liten sak till. En av de roligaste grejerna nu, det blir faktiskt att se vad som händer i Pittsburgh. För där tror jag det handlar om inte vilka spelare som åker, men vem som bestämmer. Är det Dubas eller Sullivan? Och det kommer vi märka på vad som kommer hända där. Försvinner någon spelare? Eller vad gör de för satsning? Är det Dubas eller Sullivan som bestämmer?
Och kan Sidney Crosby tänka sig att vinna Stanley Cup i en annan klubb? Det är en
oj.
Tänkte jag på att se Crosby i Toronto eller i Vancouver eller i någon klubb som vill gå för Stanley Cup och går all in på det. Sannolikheten är väl inte så stor, men det vore ju shit.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Man hör verkligen att vi har haft en veckas uppehåll här var via Play Hockey Podcast. Ni är pratglada som aldrig förr och det säger rätt mycket. Det är underbart. Men vi har några ämnen till som vi verkligen måste beta av här innan vi stänger butiken. Det är många som vill ha de här 2 timmars avsnitten, men det är många som tycker att vi pratar för mycket. Så vi pratar på lite till i alla fall. För det som präglar kanadensisk ishockey nu, det är ju faktiskt inte NHL, utan det är ju den här stora skandalen kring junior-VM-laget 2018. Där 5 spelare då har fått order om att infinna sig hos polisen då. Och det väntas väl åtal då för 6-brottsövergreppen som skedde där inför junior-VM 2018. Och det här är ju något som naturligtvis är förkastligt och förjäkligt. Kanadensiska förbundet har ju köpt tystnaden tidigare och kommit över en överenskommelse. Men nu har det kommit upp på bordet igen och nu blir det alltså en rättsprocess av det här. Håkan, vad tänker du som har varit med så länge i idrottsvärlden och framförallt då i hockeyvärlden när det sker såna här saker, när det blir rättsliga och polisiära efterspel?
Ja, det är olyckligt på det sättet som sagt att det inträffar för första gången. Men däremot så är det ju väl bra för att sätta standarden framåt i tiden att det blir en påföljd, att det blir en undersökning, att det går till en rättegång. För då får man ju reda på vad som är rätt och fel i det fallet. Va? För det florerar ju mycket rykten och det som sagt pratas om saker och köpa tystnader och allting sånt här. Ja. Han heter Westmoreland, den här killen som är undersökande reporter i Toronto som har följt den här saken och egentligen varit den som har sett till att den inte har tystats ner utan har fått dragits upp hela tiden och är nu så pass långt gången att 5 spelare då blir insatta som sagt i rättsprocessen. Nu läste jag det senaste som han har skrivit när han hade varit i kontakt med någon åklagare här och nu var ju då egentligen problemet här att i den här typen av rättegångar så är då målsägaren tvungen att vittna Vilket innebär att de här som är utsatta för det här brottet är tvungna att dyka upp i domstol. Det förstår ni ju själva vad det kommer att betyda av uppmärksamhet och så, efter så många år så att säga, får det riva upp det här igen. Så att det blir ju liksom nästa steg i den här processen. Men de här fem killarna nu som alla i princip, ingen vet vilka de är officiellt, men alla vet vilka som har tagit ledigt från sina respektive klubbar och fått vara tvungna och på något sätt söka om ledighet här. De är ju egentligen identifierade då, så att där vid lag så är ju processen igång och den kommer ju fortsätta om det är innanför eller utanför domstolens väggar. Det får vi ju se i processens framförande här, men det är ju för jävla tragiskt alltså för alla inblandade självklart, men mest tragiskt för brottsoffren.
Ja, verkligen. Du pratade ju väldigt bra och fint om det här i NHL-studion i söndags, Erik. Hur mycket bubbla i dig när det här kom på tal gång efter gång?
Ja, men alltså, som jag sa då i studien, att det är jätteviktigt att saker som tidigare har tystats ner och mörkats och där man då skyddar förövarna och sviker offren, att vi är inne i en period nu där den här saker inte tystas ner längre, utan det kommer ut i ljuset. Och man måste börja ta ansvar för sina handlingar. Och tidigare, vi har sagt det förr, över 70 miljoner kronor har sedan början på 90-talet använts för att betala ut skadestånd i det tysta till kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkter av ishockeyspelare i Kanada. Och den här externa utredningen som sponsorerna krävde, de hade pumpat in miljoner till Hockey Kanada, de krävde en extern utredning och kom fram till, liksom Hockey Kanada själv, att kulturen behöver förändras, behöver uppdateras. Så nu för tiden, sedan ett år tillbaka i Hockey Kanada, alla som kommer in i landslagsverksamheten, oavsett om det är pojkar eller flickor, de ska genom utbildas och lära sig förstå vad det innebär med samtycke, vad det innebär med självrespekt, gränser och schyssta beteenden mot varandra i omklädningsrum, som man sen tar med sig ut i samhället och kan tillföra omdöme i rum där andras omdöme brister. Och i det här fallet så var det ju vidriga beteenden där det är motsatsen till det. Och det är det jag menar. Det är så otroligt viktigt att man börjar förebygga det här i tidig ålder, oavsett om det är hockey eller fotboll eller vilken idrott det än är. Man har chansen att förebygga, och den potentialen har ju idrotten, eftersom alla kommer och älskar så mycket att vara med och lira på rinkarna och planerna. Då kan man också fostra dem in i schyssta beteenden, och det här är motsatsen till det ju, där man inte tar tag i saken när det är långt ner i våldspyramiden och förebygger och säger stopp, så här beter vi oss inte mot varandra, utan ganska fort så eskalerar det och hamnar högst upp i våldspyramiden med övergrepp, med den här typen av saker som de här nu fem spelarna är misstänkta för. Och nu tar man inte tag i saken när det är långt ner tidigt vad gäller jargonger och skitbeteenden. Nu kommer det hamna högre upp. Och tidigare har de kunnat tysta ner det då på ett förkastligt sätt, vilket de har kommit fram till nu också själva. Bytt ut hela ledningen och lägger mycket kraft på att uppdatera kulturen och så att säga utbilda dem som kommer in i verksamheten. Så det här är ju ett sånt här exempel på att när det går totalt åt pipsvängen, och det är det man ska försöka förebygga mycket tidigare. Men summa summarum, jätteviktigt att om man gör kriminella handlingar, då ska man ta ansvar och få konsekvenser av dem. Och det vi har sett hittills är att de som var med i det där JVM-laget 2018 i Kanada, de har ju inte fått representera Kanadas lönlöv något mer och sätta på sig tröjan. Och nu kommer den här rättsprocessen att ha sin gång, och då kommer vi få se vilka då, vad som exakt som har hänt och vilka domar, om det blir några domar, och då kommer det ju bli såklart konsekvenser, och då får man ju ta sina straff. Men som Håkan säger också, de här unga kvinnor som har utsatts för de här övergreppen, för henne, jag lider ju med henne, för det är fruktansvärt att behöva dra upp det igen, men det är ju oerhört viktigt, och att vi lär oss av det här och kan vidta åtgärder in i framtiden så vi inte behöver hantera den här typen av historier, utan nästa gång kan det vara en pojke som fostras i ett hockeyomklädningsrum, går ut och säger stopp till våldtäkter, säger stopp till övergrepp och ha det omdömet i rum där andras omdöme brister. Och jag har skrivit en bok i det här ämnet, Inkila de dolda övergrepp i idrottens skugga, som förklarar på de här mekanismerna. Och jag skulle kunna prata hur länge som helst om det här, men jag ska inte göra det. Men det är viktigt, ledarskap och föräldraskap, att vi förstår att det här är viktigt med medvetenhet, mod och närvaro i rum där flickor och pojkar fostras till vuxna. Och där har ju idrotten en enorm potential och möjlighet som vi måste förstå är det viktigaste när vi fostrar barn och ungdomar.
Jag kan känna det, det är ju rättvisan ska ju alltid segra. Och vad skönt för de här 18 spelarna som vann junior-VM-guld och vill inget hellre än att representera Kanada i fortsättningen nu, att de rent får stå, att inte de också går under den här stora skuggan som har varit. Exakt. Att var du med, har du gjort det, du var med i det junior-VM-laget som vann 2018. Äntligen då kommer de här 5 spelarnas namn komma ut. Det är otroligt viktigt också, tycker jag i det här fallet. Och det är bra att det spelas upp igen och att det blir rättvisa.
En kort grej, jättebra Niklas. Och det handlar ju om att man lär sig ta ansvar. Att när man är ung ålder, man lär sig ta ansvar för sina beteenden och handlingar. Och det här är ju verkligen ett exempel på där de, vad som nu har hänt, det ska komma ut i ljuset och man får ta ansvar för det man har gjort.
Kommer hända mycket i veckan och vi fortsätter följa det här. Givetvis det som är närmast här i NHL-världen, om vi hoppar ner till isnivå igen, och det är ju All-Star-helgen som kommer 1-3 faktiskt då februari i Toronto. Var en sån sak. Men du är skeptisk till det där. Hur skulle du vilja presentera din åsikt att det kanske inte ska vara en All-Star-hel längre? Du vill se matcher, du vill se skarpt läge.
Ja, framförallt alltså det här är ju då som sagt med ett sätt att sälja in ishockey på till åskådare i USA som egentligen inte kanske liksom ser ishockey som en match direkt, utan de vill ha lite andra företeelser runt omkring det. TikTok-generationen brukar jag ju säga ibland när vi har våra sändningar, eller Snapchat-generationen och sånt där. Alltså det ska vara balla grejer, det ska vara konstiga dragningar, allting sånt där som sagt. Och det har väl sin plats i sig också, för att det är det som egentligen då lockar då människor som inte naturligt sett ser ishockey, utan de kan hitta någon liten detalj som de tycker, wow, det där är ballt. Och sen så växer de in hit och tittar på saker och ting, och så hamnar de där vi hamnar till slut och vara riktiga fanatiker. Men för mig attraherar det ingenting, skulle jag vilja säga. Ishockey är ett spel där man liksom måste leva för att vinna, man måste vinna dueller och allting. Uppvisningsidrott, det har aldrig passat riktigt mig heller. Jag är inte den typen, om man säger det så. Så för min del, ja, precis. I den aspekten så tycker jag att det är rätt så ointressant. Sen är det ju också så, NHL lägger ju in de här bye weeken som det heter, det vill säga sitt semesteruppehåll, om man får kalla det, mitt i. Så att det var antagligen så har vissa lag det innan den här helgen eller efter, så de har 8-9 dagars ledighet, de flesta spelare som inte är med på det här arrangemanget. Och det säger ju också lite, tycker jag, om sakens vikt för dem, som sagt. Det är ett sätt att kombinera nytta med nöje, och då pratar jag nöje, så ur den aspekten att det ska vara roligt och lite avslappnande och sånt där. Så för mig så kanske All-Star-helgen förra året är den bästa som har kunnat varit. För då var den i Florida då, för man åkte dit och spelade golf samtidigt.
Ja.
Så det är mitt perspektiv på All-Star-helgen.
Men du vet, Håkan, det finns väldigt mycket annan hockey att hålla koll på också. För de som vill så visar vi All-Star på Viaplay. Men SHL är igång, Hockeyallsvenskan. Och det börjar ju bli intressant läge också. Inte för att man bryr sig så mycket om toppen, vilket är tråkigt i SHL, att det kanske inte får den uppmärksamheten som den förtjänar. Växjö Lakers håller ju på att skrinna ifrån Färjestad, som har lite tyngre just nu. Men Leksand, fin trea. Det kan ju i sig ändra på ett par dagar.
Linköping!
Jämna toppen. Linköping. Femma i detta nu då, med Leksand trea, men där neråt, oj oj oj, Skåneland. Erik, där du sitter just nu, det drar ihop sig rejält. Rögle 10, Malmö 11, Modo 12, HV på 13:e plats. Oskarshamn lämnar väl lite, för de är sist jumbo förankrade där, 14:e plats. Men det är ett Malmö och Rögle. Modo får se upp nu. HV är på G.
Ja, visst är de det, och det är så mycket att fånga upp, och jag följer det där med extremt stort intresse. Både de här formstarka lagen uppe i toppen som ni nämner imponerar ju stort. Det är häftigt att se ändå Leksand där Björn Hellqvist får den här, ja, men Parkinson förvärras så han tar en timeout, och Challe och in med David Prins, tidigare backcoachen i Rögle. Går och stärker upp där tillsammans då med Alexander Milner, målvaktstränaren, och hela den staben. Vilket jobb de har gjort där i Leksand. De slog ju just Färjestad, jag såg den matchen häromdagen. Filip Larsson i målet imponerar också. Smart värvning där tillsammans med Mantas. Och att de, den här lyxen man har när det rullar på, det kuggar i och alla bidrar, och man kan vila unge Sörum då, återhämtas efter junior-VM, så kommer han tillbaka och gör poäng direkt, och det verkligen flyter på. Och så har du då motsatsen nere i botten, Rögle som sparkade bröderna Abbott, fick en liten kort effekt först, men sen nu så är ju poängsnittet sämre än vad det var under bröderna Abbott, och nu är ju goda råd dyra här nere i Skåneland. Och just den här kittlingen med att undvika det ångestkvalet, det är ju det handlar om mycket nu. Och jag vet själv när, även till och med när jag jobbade i Färjestad, vi hade någon tuff start på en säsong, och man vill ju helst blicka uppåt såklart till slutspel och så, som man normalt gör. Men helt plötsligt så är ju den här avgrunden som börjar, och HV tugga på och gör bra saker. De vann ju mot Rögle här för någon vecka sedan med 2-1 i vad jag kallade för en sexpoängsmatch, men HV tog 2 poäng, Rögle 1 poäng. Just varenda match, varenda poäng blir ju så viktig. Mm. Och därför är ju den här streckdramatiken neråt, är ju som objektiv åskådare så är det oerhört kittlande. Men det är ju klart, jag som bor här i Skåneland, jag hoppas ju att både Rögle och Malmö håller sig kvar, så vi kan njuta av de här Skåne där.
Du har lite HV-hjärta, jag märker det, Erik. Det klappar där i första match mot HV.
Tänk dig det här perspektivet nu, att du sitter i HVs omklädningsrum, och så känner du att det har börjat gå lite bättre. Vi har lite hugg, trots att vi inte har varit bra. Vi har potentialen. Va? Och så har du 2 lag framför dig som du ser egentligen är på väg neråt. Du har ett Örebro som är jäkligt skakigt för tillfället. Du har ett Rögle som också är jäkligt skakigt. Bägge två de här lagen är tippade uppför. Och allt det där Erik pratar om, va? Det ligger i deras väggar. De är oroliga. De tittar neråt hela tiden. Och HV bara jagar. Och så har du ett Malmö då, som jag tyckte såg jäkligt bra ut senast när de vann, alltså, uppe i Modo där. De gjorde ett riktigt ja, kanonjobb. De vet i sin tur att de har Rögle framför sig. Och det är väl egentligen, alltså, vi pratar om hajtanken. Komma dit upp och lura dem och bita sönder benskydden på Rögle-spelarna. Det är ju ett fantastiskt intressant från deras sida. Och sen har du också lite längre upp ett Modo som är som ett sänke bara i tabellen för tillfället. Mm. 8 raka förluster.
4 raka förluster.
Ja. Så att egentligen så HV och Malmö, för dem är det ju liksom ett riktigt kapitel som de kan så att säga motiveras att läsa igenom till nästa vecka. Va? Det är motståndarna, för vi har Rögle ska vi ta. Vi ska ta Modo, vi ska ta Örebro. Så där kommer klättringen att gå rätt fort, tror jag.
Tänk också då Oskarshamn som bara kan ligga där och vänta in och titta de andra slåss med näbba och klor, och sen så väntar, och är det bäst av 7 i kvalet? Jag glömt det där, va? Eller är det bäst av 7? Ja, det kan bli en riktig höjd.
Men du,
vad tänkte du?
Har de inte 2 chanser i princip? Gånger 7, eller går de
in i kvalet? Nej. Åker man ut, förlorar man det här bäst av 7, just nu är det ju då är det ju HV och Oskarshamn där som är på den. Och den som förlorar den bästa 7 åker ju ur. Och jag sitter och blickar lite på om den här podcasten hinner komma ut nu till tisdagskvällen. Då är det
på Örebro.
Förlåt, men Örebro och Rögle möts till exempel ikväll. Och Modo har Frölunda hemma. Modo som hade 2-0 mot Malmö men tappade då till 3-2 som Håkan var inne på. HV möter ett Färjestad som har haft tufft. De har haft mycket skador på målvakterna Färjestad som har oroat. 3 raka förluster. HV där, det är ju en speciell rivalitet där. Kan de vinna den? Vi ska inte gå in på alla matcher, men det är ju oerhört intressant att se slutspurten i SHL.
Ja, och så måste vi också, det Felix Unger Sörum. Nu när du sa det också, Håkan, fast det ligger inte bra. Det låg väldigt fel under junior-VM också, för alla tror att man pratar om Unger Sörum hela tiden, eller hur?
Jo, men det är väl i princip. Han är väl sin far och mors son, då är han ju Unger Sörum. Så att egentligen ja, kan du ju använda det. Han är inte pappan från Trondheim, eller vad är det? Är det mamman som är från Trondheim? Jag tror att han är halvt norrman, va?
Ja, det var något sånt där, ja. Mm. I Hockeyallsvenskan så är Brynäs som har dragit ifrån, även fast de fick stryk på Hovet mot ditt Djurgården, så är det Brynäs som toppar. Djurgården är tvåa, men det är så knallhårt där bakom. Djurgården, Mora, Björklund, Södertälje och AIK innan det är topp då till Västerås. Och där nere i botten så är det ju Västervik och Östersund som redan ser klara ut att få duellera då om att hålla sig kvar.
Men de där topp 6 du nämnde där, det är rätt tunga hockeynamn, va? Tunga hockeyklubbar som är uppe i toppen på Hockeyallsvenskan. Så den är ju nästan, och nu säger jag inte det som Djurgården, fast alla tror och tycker det, va? Men tittar du på de namnen så det nästan fångar de mera intresse, va? Än Örebro, Rögle, Oskarshamn och det. För att det är som sagt, där har du lite att bita i för SHL, alltså. Det är den populariteten, den fanbasen som det heter som de 6 klubbarna har, där har du lite att bita i som sagt, om du ska hitta lockelser för åskådarna att titta på SHL istället.
Ja, är det någon som tycker något annat så kan ni mejla håkan.södergren@hotmail.com nu när du är ute på tunn is och går på de här varumärkena. Du, jag tänkte bara avsluta med en liten spaning. Ni behöver inte kommentera så mycket, men vi kan ta med till nästa vecka. Det är bara en liten reflektion. Ni vet ju att jag älskar poängliga. Alltid gjort det och älskar ju det här med varumärken. Jag tycker att de som gör sig på och gör mycket poäng så speglar det av sig och det bygger profiler. I NHL kanske man inte behöver det, de är profiler ändå. Men notera det här, den som leder poängligan i NHL, han heter Nikita Kucherov. Han har gjort 85 poäng. De har spelat 49 matcher, jag tror att han har spelat samtliga. Han kanske har missat någon. Men 85 poäng på 49 matcher. McKinnon, 84 poäng på 49 matcher. Elias Pettersson som är med på topp 10-listan. Samma antal matcher, 64 poäng på 49 matcher. Boom! Åker över till SHL, poängligan. Härligt att se hans namn, att han toppar poängligan. Ty Reddy i LHC, alltså Linköping. Han har gjort 36 poäng på 37 matcher. Alltså inte ett poäng i snitt per match. Omark som är 10 i poängligan där har gjort 29 poäng på 37 matcher. All respekt till dessa spelare. Det är stort att vara på den här topp 10. Men ändå, att det kan skilja sig otroligt mycket. Att man ligger så i snitt då mycket bättre i NHL. Men i SHL så toppar man poängligan om man inte ens har ett poäng i snitt per match. Jag är lite förundrad över det här. Jag förstår ju också att det är mycket snålare.
Mycket sämre backar och målvakter i NHL än vad det var i SHL.
Ja, men det är jag inte får ihop riktigt. Jag tycker det är värt att fundera på. Jag ser ju också hur Erik sitter där och du har det. Har du ett kort svar, Erik?
Ja, men ett snabbt svar är ju att dels är att förstå att skickligheten hos de här coacher och McKinnon och McDavid och de här som prenumererar. Alltså, Rickard Wallin sa det när vi träffades i Avicii Arena, han gästade våran studio. Han sa, jag blir bara påmind om att de är topp 50 bästa spelarna i världen. Alltså superstjärnorna, de som är eliten av eliten. Alltså de är så sjukt bra. Det är ju en del av det hela. Sen är det ju viktigt i NHL att man, coacherna spelar ju de bästa spelarna väldigt mycket. De spelar ju mer än vad de bästa offensiva gör generellt i SHL. Och SHL, jag har själv jobbat i ligan, den är så extremt välscoutad. Man scoutar motståndare och man är så noggrann i defensiven. Och det också, det säger ju många som kommer till SHL. Oj, jäklar vilken defensiv, vad svårt det är att göra poäng i den här ligan. Så det där är ju några faktorer som spelar in såklart. Men det är kul att du fångar upp det, Niklas. Du var ju själv van att prenumerera där i toppen av poängligan. Och man älskar ju poängkungar, men det finns flera faktorer. Vi kan gå in på det senare också.
Ja, men jag tycker det är superintressant. Jag menar, de tränar ju lika mycket SHL-spelarna. De är också heltidsproffs. Varför matchar man inte de bästa ännu hårdare? Jag vet att du varit inne på det här, att det inte ska anmäla lika många spelare till varje match det här också. För fan, matchar de stenhårt, de är ju tränade för det här.
Vi har ju någon form av socialistisk syn på det att alla ska delta, och vi har ju mentalitet som bygger lite på att man ska liksom lägga över ett ansvar på alla för att alla ska växa och lite sånt där. Den är ju helt annorlunda än livsfilosofin och uppfostran borta i Nordamerika där egentligen det gäller att vinna och vara bäst och hela tiden, ja, alltså du måste klättra för att komma någonstans där. Vi har ju inte samma mentalitet i vårt samhälle, utan här är ju lite mer att alla ska med. Så att det har ju lite med saker att göra. Men sen är det ju alltså NHL är ju den bästa ligan i världen, dit de bästa spelarna är på väg eller är,
ja.
Vilket innebär att där ser du just de här 150-200 bästa som har mera teknik, kunskap och briljans än alla andra. Om du tittar på golfare, tennisspelare, så alltså tittar du på de 200 bästa, så skiljer det väldigt mycket mot de 200 nästkommande. Det är inte så att det blir överraskningar i varje turnering, eller det kommer någon amatör och vinner varje turnering förutom i golf.
Nu har vi pratat i snart en timme och en kvart. Jag vill bara avsluta med en grej. Robert Karlsson, en nära vän till mig som var själv topp 10 i världen i golf och var en order of merit bäst i Europa. Han förklarade, som du sa Håkan, att topp 200, de är så sjukt bra jämfört med den som är topp 2000. Men de som är topp 10, de är fortfarande så extremt mycket bättre än den som är topp 200. Så det är så här kvantsprång nästan i nivå. Så att de här bästa i poängligan i NHL, de är läskigt bra, som Malin sa.
Ja, det är klart. Jag vill ju se en Linus Omark har gjort 55 poäng och jagar något poängrekord. Så att det blir lite artiklar och sånt surr om ja, det också.
Det är också en grej som på Håkans tid, Håkan Lo behövde ju inte backchecka 100, utan han visste att Thomas Rundqvist skötte det där, så kunde han ligga lite på tjuven och sniken. Och det vill jag ju se till exempel Omark, att han kan lägga ännu mer kraft i anfallsspelet och inte behöver tokbackchecka jämt. Och en sista grej. Som ni säger, spela stjärnorna ännu mer. Jag vet att det är 3 powerbreak i NHL där man får chansen att alltid spela de bästa direkt efter powerbreak. Men det kan man göra ännu mer i SHL också. Så, tack för idag. Härligt. Underbart att snacka.
Ja, i avsnitt nummer 369 av Viaplay Hockey Podcast. Vi döper väl till helt enkelt Arne Hägerfors-avsnittet, eller hur?
Ja.
Tack för allt, Arne Hägerfors, som du har givit oss idrotten. Och alla människor där ute som har följt och lyssnat till dig. Ett föredöme på alla sätt och vis. Tack Erik. Tack Håka.
Tack
själv. Vi tar också en liten bye weekend här nu och tar ledigt i helgen då, eftersom det är All Star. Men det kan följa det på Viaplay som vanligt. Så är vi tillbaka sen söndagen därefter med NHL-studio. Men njut nu av all dramatik, all härlig ishockey som finns där ute på alla nivåer. Världens bästa sport rullar vidare eller glider vidare. Det gör vi också. Vi hörs. Tack för att ni har lyssnat.
Vischa lugnt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.